Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut.
Hej och välkommen tillbaka till Recovery Time. Denna vecka har vi just ägnat detta avsnitt för Recovery Talk, vilket är vår serie som är ägnad åt anhöriga. Så du som förälder, du som är i relation, du som kanske är tränare, ni som är anhörig till någon närstående som går igenom läkning från ätstörning. Detta avsnitt är i en serie ägnad åt er. Men självklart du som drabbar och känner att du behöver stöd och hjälp och verktyg för att läka från din ätstörning. Eller bara komma ihåg att fortsätta kämpa din resa för att nå frisk och frihet. Du kan fortfarande använda detta avsnitt givetvis. För desto mer du vet om dina egna triggers och beteenden, desto mer kan du även reflektera och komma ifrån dem. Och denna vecka så är det ju såklart idag, långfredagen. Hur härligt, jättemysigt. Och jag ser definitivt fram emot att spendera hela påsken med min familj och även med min killes familj. Men det har ju inte alltid varit så och det finns många saker som kan gå snett när man är i recovery. Och kanske ens närstående, eller anhöriga då, inte riktigt förstår hur man ska gå fram och prata eller kommunicera med den som är drabbad. Det kan vara olika för olika familjer, olika individer. För som sagt, en ätstörning, flera olika individer. Och det viktiga här att förstå är att du som anhörig, det är inte ditt fel. Men att inte förändra någonting kommer inte hjälpa heller. Så desto mer du kan förstå hur en ätstörning kan påverkas av kommentarer och vad du gör, desto lättare kommer ni kunna kommunicera och du kommer bli din närståendes safe person. En safe person, det är liksom ett safe space. Till exempel, jag vet att när jag var i min läkning från ätstörningen, min mest trygga person faktiskt, det var bland annat min kille. Men det var också min syster. Det var två personer som jag aldrig upplevde triggers ifrån. Och även min pappa. Så det är tre personer. De tre fick jag aldrig uppleva att jag blev trigger ifrån. För deras relation till mat och kropp var så neutral. Och det hjälpte mig så mycket. Och jag tror inte min syster vet om det. Men hur hon bara tog hand om sig själv, även om vi har massa olikheter, hon hjälpte mig så mycket att faktiskt respektera min egen kropp och veta att så här, det spelar ingen roll liksom. Och just att kunna vara en persons safe person, det handlar om att du tar faktiskt hand om din kropp och dina tankar utan att det ska vara negativt. Och vad jag menar med det menar jag inte med hälsa eller något sätt att det ska vara liksom nu att personen ska se dig träna eller liknande, utan hur du förhåller dig till olika saker såsom träning och kost och rörelse, promenader, hur man pratar om sin kropp, hur man pratar om andras kroppar. Jag vet att det var en person i min närhet som pratade väldigt mycket om andras kroppar, om andras till exempel lår eller armar, mage, ansikte, kläder. Och i efterhand så har jag verkligen märkt hur det har satt sig i mig. Och även jag då börjat tänka det på andra under den perioden. Nu tack och lov så har jag kunnat bearbeta det och inte göra det längre. För att oavsett om du jämför dig med någon annan, eller jämför dig, alltså antingen jämför du dig med någon annan eller någon annan med dig, de båda två är en jämförelse. Och detta avsnitt så vill jag verkligen bara hjälpa dig som anhörig att komma ihåg att nu under påsken, för det här kommer vara lite ett temaavsnitt, men nu under påsken, när det finns kanske många relativa som kommer på besök, mycket släktingar, mor och farföräldrar, kanske olika generationer som inte har koll på vad en ätstörning är för någonting, hur det kan fungera, hur din närstående mår. Om du står din närstående nära, var personens safe space under högtiden. Och hur du kommer att prata om dig själv, om maten du äter, om miljön omkring, kan ha jättestor effekt på den närstående. Ifall din relation till påskbordet är att det är gott, det är trevligt, det är mysigt, ni pratar om kanske något som är kul under veckan, ni ser fram till under sommaren, kanske pratar ni om påskägg, då är den stämningen ni kommer få. Men desto mer man pratar om till exempel, men nu är det påskbord, ingenting innan dess, eller nu har vi ätit godis för resten av året, det märks av, det sätter sig, speciellt i en person med ätstörning. Och såklart det kan variera vad som sätter sig, men att få höra någonting som är en rädsla, beroende på vad man har för triggers, men det kan verkligen trigga upp någonting och göra att man får en ännu större rädsla, oro eller ångest. Att man känner skuld och skam för att man nu har brutit mot en regel som man tidigare haft. Och man som skulle bryta den, men nu ingen annan ska ju bryta den. Så varför ska jag då bryta den liksom? Så vad du säger som anhörig påverkar din närstående. Det är inte alltid vad heller du säger till den personen, utan vad du säger till dig själv. Om du själv har en relation till din kropp där du känner att nej, men jag kan inte äta godis för jag bara tappar kontrollen. Om du har ett barn, barn säger inte vad föräldrar säger. De gör vad föräldrar gör. Och om du är en partner och du känner att du ibland kan skämta om att men nu har man legat i matkoma en hel vecka liknande. Var mindful och kom ihåg att detta kan påverka din partner negativt. Och fastna i att, aha, vänta lite grann. Så man får inte äta sig proppmätt, det är inte bra. Men det är ju hur nice som helst egentligen. Jag vet att när jag och Emma träffades för några veckor sedan så pratade vi just om detta. Och hur otroligt trevligt det är numera att kunna bara äta sig extremt mätt på kvällarna. Lägga sig ner och jäsa lite grann och bara känna, ah, gud vad nice, nu kan man somna gott. Men tidigare så har det varit en jättestor rädsla. För mig var det en jättestor rädsla att ens äta så att jag kände att jag hade en tyngd i kroppen, att jag hade ätit mat. Bara för att jag trodde att jag skulle bli uppblåst. Se på något annat sätt ut. Så, och det påverkas väldigt mycket också om hur andra runt omkring mig såg på mat. Och såg på deras kroppar. Och i slutändan, nej, du kan inte kontrollera över hur någon tänker i sin egen kropp. Men om du är närstående till någon, eller om du är anhörig till någon närstående som går igenom ätstörning, om du verkligen bryr dig om den här personen, jag ber dig faktiskt att tänka på detta. För att nej, din närstående person som försöker läka kan inte kontrollera eller liksom tänka att andra runt omkring henne eller honom ska alltid förändra sig. Utan det handlar mycket om att din närstående behöver verktygen och coaching för att nå in till sig själv och hjälpa sig själv att läka vad är det som jag inte vad jag själv inte kan nå och förstå för att jag nu istället ska ta det ut över mat eller träning eller kroppsbild eller hur jag presterar eller likartat. En ätstörning sitter på djupet. Det sitter inte i maten som man äter. Det sitter inte i träningen som utförs. Mat och träning är jätteviktigt för hälsan, men det är inte där som en ätstörning kommer ifrån. Det kommer från något annat, något som inte blivit bemött, någonting som är en annan typ av verklighet för personen. Och därför, om du är anhörig, du har ett viktigare roll i din närståendes liv än vad en annan person runt omkring har. Din närstående behöver använda all sin energi för att kunna kontrollera sina triggers i omvärlden, så låt dig själv bli den safe person din närstående kan vara omkring, så att hon kan känna sig trygg i din närhet. Det är också så ni kommer kunna lära kommunicera bättre med varandra. För att om hen kan känna att du är en person som inte kommer döma över vad en har att säga, tänka eller känna. Då är det mycket lättare att kunna kommunicera om det, få prata öppet om det. Sen är du som anhörig, du är inte ansvarig att coacha överhuvudtaget. Det är inte din roll. Din roll är att vara tryggheten, den trygga punkten. Coacher, terapeuter, psykologer, behandlingar och behandlare. Det är vi som har rollen att hjälpa till att knuffa lite grann. Att försöka liksom ventilera och dra ut lite grann när det kommer till det. Men vad är det egentligen som gömmer sig här under denna rädsla, denna ångest, denna oro? Det är inte din uppgift som anhörig. Den enda uppgiften du har som anhörig, det är att älska den du är närstående med. Oavsett om du är vän, eller partner, eller förälder. Vi älskar ju våra vänner, vår familj och våra kärlekar. Vi är därför vi älskar dem. För vi vill dem väl, vi vill ha en framtid med dem. Var där som närstående, inte som polis. Och under då påsken nu som kommer, det är långfredag idag. Några saker som är värt att tänka på är att kanske beroende på vad din närstående gått igenom. Du kan tänka efter lite granna, vad har din närstående haft för triggers tidigare? Vad kan du uppleva själv att okej, men det här har faktiskt blivit bättre. Jag kände en förändring kanske i att nej, men förut så var det jättemycket liksom att hon eller han försökte se över vad det var för ingredienser i maten hela tiden. Och nu kan han äta vad som erbjuds. Men det är fortfarande några rätter som är svåra. Okej, kom ihåg dessa rätter. Du kanske har lite alternativ på påskbordet. Bara för att kunna göra det lättare att välja när det finns så mycket val. Och en annan sak kan vara att när ni köper påskägg, se till att du också köper ett påskägg. Och inte prata om det som att det vore någonting dåligt. Påskägg är fantastiskt nice. Utan gör det till en liten mysig stund för er båda. Köp ett påskägg, fyll med det ni tycker är godast och sedan åk hem. Och så göm det, eller gör någon kul grej med det. Låt dig själv få knyta an till din närstående igen. Genom att göra saker med varandra. För det är ganska underskattat. Men att knyta an igen. När man känner att man håller på att glida isär. Det handlar om det är två vägar som måste möta varandra. Du behöver kommunicera. Och om det är svårt att kommunicera. Då behöver vi, det är en helt annan sak att prata om då. Men efter man lär sig kommunicera. Lär känna varandra på nytt. För att även ifall du vet vem din närstående var innan ätstörningen. Vi kan inte gå tillbaka i dåtiden och vara någon som vi var innan. För vi utvecklas hela tiden. Och nu finns det någonting där som har varit väldigt sårbart och väldigt gjort väldigt ont i lång tid. Det gör ont att gå igenom ätstörning. Både under ätstörningen och under läkningen. Och många vill helst inte ens prata om sin ätstörning. Man vill bara bort från den. Jag hade en jättelång period där jag ville inte knappt nämna ätstörningen. Det kändes skamfullt, det kändes som att alla bara satte en stämpel på mig. Det kändes som att jag kommer alltid bara få se som hej, jag är Rebecka och jag har en ätstörning typ. Så är det såklart inte. Men under den perioden så kände jag som det. Jag ville bara inte ens anknytas till det. Och det gjorde ju folk oroliga att jag inte ville prata om det. Eftersom jag inte ville prata om hur det gick för mig. Men det är just det, jag ville inte. Och det kan komma perioder där man inte ens orkar prata med ätstörning längre. Och det är inte ditt ansvar som anhörig att prata om det. Hur gärna du än vill prata om det och förstå mer. Men försök istället förstå din närståendes drömmar. Din närståendes vilja. Vad gör hon han idag? Vad är hon han kämpar för? Vad känner hon han? Känslor, tankar, glädje, äventyr. Fokusera på andra saker än ätstörningen. Och under påsken, fokusera på andra saker än diskussioner och sarkasm kring mat och näring. Och har du svårt att kommunicera, som jag nämnde precis, det första du kan göra är att börja kommunicera bättre med dig själv. Och när jag säger bättre, då menar jag just att vara lite vaksam över hur pratar du med dig själv? Vilka kommentarer ger du din kropp? Om du ger din kropp negativa kommentarer, din närstående kommer märka av det. Och även då, det här kan låta väldigt konstigt, Men hur någon annan ser på sin kropp påverkar hur en ätstörd ser på sin kropp. För att det blir som en liten spegelbild. För att om du till exempel varit en safe person kanske, eller det närmar sig att man kan känna sig trygg, och helt plötsligt börjar tänka dåliga saker om din kropp eller kost eller förändra någonting. Jag som hade det som trygghet kommer bara känna att oj, vänta lite nu. Så det där är fel. Okej, jag måste komma ihåg det här. För det där är tydligen fel. Det är inte normalt. Så kan inte jag ha det. Men även när det kommer till att om du fortfarande har en bra relation till det. Om du gloatar, alltså att du skryter till exempel om din träning. Eller om att vara jätteövermätt till exempel. Obehagligheter och saker man helst vill göra i nätstörning kanske. Men inte får göra för olika tillstånd. Eller man kanske inte är redo ännu att utmana sig och bygga upp en bättre relation med då till exempel träning eller med prestation, med jobb. Att då skryta om att gud vad underbart, jag har massa energi från träning och endorfiner. Det är såklart att ha det, för vi får endorfiner av träning. Men det kanske inte var din närstånd behöver höra just nu. Så detta avsnitt kommer vara lite kortare. En liten påskbonus helt enkelt. Ingen bonus, men en liten påskepisod. Så för att sammanfatta det här avsnittet till dig som anhörig. Kom ihåg att under påsken kan vara en lika jobbig tid som under julen. Bara att den är lite kortare. Om ni har relativa som kommer på besök, alltså om ni har närstående släktingar eller fastrar, farbröder, morföräldrar. Om de kommer på besök och ni vet att de kan lämna lite dumma kommentarer om kropp. Fråga ifall hur det går med vikten. Fråga ifall det går bra med träning. Eller om man ser mycket friskare ut. Det är också en väldigt stor kommentar. Så våga lyssna på dumma kommentarer i tidiga avsnitt. Men om du är medveten om att du har släktingar som kommer på besök. Och de kan lätt komma ut med dumma kommentarer. Stå upp för din närstående. Kommer du ut en dum kommentar, backa upp henne eller honom. Jag vet att det gjorde min morbror till mig en gång. Tror jag det var. Och, för jag hade en anhörig till mig som sa någonting väldigt kopplat till min kropp. Och jag kände bara så här, jag går nu. Så jag stod upp för mig själv, men jag hörde också hur min morbror stod upp för mig också. Och verkligen sa att det här är inte, alltså, det där är inte okej. Liksom, ta lite luft och kom tillbaka. Alltså inte till mig utan till då min anhöriga som sa det till mig. Och att ha någon som står upp för en. Som också hör att det där är inte okej att säga till någon. Inte bara hjälper du din släkting att förstå att så där kan man inte prata till andra personer. Och hjälpa oss alla att förändra den bild vi har i dagens samhälle. Som är väldigt ätstört. Men du hjälper också din närstående att känna sig sedd. Och förstådde att det där är inte sant. Utan du är du. Låt inte komma till dig. Ett annat verktyg du kan göra. Om du står din närstående nära och ni har en bra kommunikation. Om du märker av att någonting är jobbigt. Säg då innan till din närstående att om någonting blir jobbigt under den här dagen. Så vill jag att vi gör det här tecknet. Eller du kan skicka ett sms till mig. Så kan vi gå på en promenad. Eller vi kan gå upp på ett rum. Och bara prata ut. Och bara du och jag. Bara för att komma iväg från det sociala som kanske var väldigt triggande eller obehagligt eller väldigt energitagande. Ett annat tips är också att då under maten när du köper påskar och liknande, om du vet att det finns mycket restriktioner hos din närstående, då kan du antingen vara så att du följer med och ni båda köper något riktigt nice påskägg, men bara så här, vi ska köpa det här påskägget och du får välja mellan de här godisarna eller de här chokladen. För det kan vara så att det kan vara jobbigare att köpa det som har känts mest restriktivt än att köpa kanske det som har varit lite hälsotrender på. Men då kan det vara ett väldigt bra tillfälle också att utmana sig. Men ibland så är det lättare att göra en utmaning ifall någon annan gör det med den. För att också normalisera att det här är egentligen ingen utmaning. Det är ingen utmaning att till exempel äta X livsmedel, utan det är normalt. Och jag gör det med dig för att visa att det är normalt. Det är därför det är så mycket skönare att när man gör utmaning att inte alltid göra det själv. Utan veta att om jag ska äta det där, varför kan inte du äta det då? om du då istället säger, men jag kan inte äta det där för att X, Y, Z. Då varför ska jag äta det? Till exempel. Så med de här tre tipsen vill jag att under påsken våga prata med din närstående. Visa att du finns där som stöd och hjälp. Att du kan se deras sida. Du kommer inte förstå deras känslor om du inte själv gått igenom en ätstörning. Så att säga att du förstår, det kan vara jobbigt. För att man vet själv att om du inte gått igenom en ätstörning så förstår du inte alls. Men om du säger att du hör dem och att du finns där och att du inte förstår men att du vill hjälpa och finnas som stöd, det är guld värt. Och om du just nu har en period där du och din närstående är i krig med varandra nästan, det kommer ändå inte vara så längre. Jag kan inte säga ifall det är så försäkert, men en ätstörning kommer alltid försöka hitta sätt att vara kvar i sitt beteende och mönster och tankar. Men när en väl är separerad och borta från bilden och din närstående är läkt och frisk, det finns så mycket tacksamhet för de som stod kvar, nära och stöttade. Det kan sägas massa fula saker och det är inte menat. Och faktiskt, jag ber om ursäkt ifall du har fått gå igenom mycket skit. Eller om du får ta emot mycket kommentarer tillbaka som är negativa och elaka. Men det är jättesvårt att i en ätstörning att kontrollera sina känslor och tankar utan att det går ut över någon annan. Speciellt ifall det den ens anhöriga försöker göra är att gå emot ätstörningen när man själv inte är redo. Det gäller just därför du som anhörig inte har ansvar att ta den rollen. Du har inte ansvar att knuffa på. Ditt ansvar är att finnas som stöd med kärlek och vara den trygga personen. Och självklart, om det är akuta situationer så behöver du kliva in. Men förhoppningsvis så kommer det inte bli det. Och om du som lyssnar just nu går igenom en ätstörning och hör detta, det vi har pratat om i detta avsnitt är just att om du upplever att den här högtiden är triggande, eller om du upplever att släktingar som kommer över, vissa av dem är jobbiga, våga prata med dina anhöriga. Våga visa att du vill kommunicera med dem, att det är okej att de inte förstår dig, men att de behöver finnas som alltså stöd för dig, för att det här är din upplevelse och dina känslor. Och för att du ska läka från ätstörningen så behöver du en miljö du kan göra det i. Och våga verkligen sätta ätstörning på hyllan när du säger detta. Och prata med dem. Okej, det här är de verktygen jag behöver under denna högtid. Så att när vi har denna buffé lunch med våra släktingar och jag vet inte, mormor Berta. Hon brukar alltid klaga över sin mage eller mat eller liknande. Det klarar inte jag av just nu. Så att om det blir för mycket för mig kan jag på något sätt få gå iväg med er och bara få ventilera. Eller bara få komma iväg på situationen. Gör en plan. Gör en förebyggande plan. För att du ska kunna njuta av påsken. För att om du är i läkning just nu och känner att påsken är inte alls jobbig. Det är ju fantastiskt. Du har kommit så långt. Och det är jättehärligt för påsken ska inte vara jobbig. Det ska vara god. Det ska finnas påskägg. Jag och min kille ska idag iväg och köpa lite påskägg på ICA. Fylla dem med godis och bara ha en jättemysig hemmakväll. Och sen under helgen dra iväg till hans familj och sen till min familj. Det är påskhelg. Och det ska vara jättehärligt. Men som sagt, det var ju inte alltid så. Men en dag kommer det bli så. Om du vågar gå emot dina beteenden och våga visa dina känslor för dina anhöriga. De vill bara dig väl. De vill bara att du ska få bort din ätstörning så de får vara med dig. Men du som anhörig, du kan inte pusha bort någonting från något du inte själv går igenom. Att gå igenom en ätstörning och en läkning, det är en egen process och det tar individuell tid. Och det är någonting man behöver utmana kontinuerligt, men i dagsform. Men utan att man backar hela tiden, utan att man alltid tar ett steg fram, reflekterar och känner att okej, det här var ett för stort steg, jag backar inte, men jag tar och stannar upp lite granna och sen tar jag nästa steg snart. Men att man hela tiden tar ett steg fram i sin takt. Så inte bara de fysiska symptomen som kanske har fått lida väldigt mycket blir läkt, men också så det mentala blir läkt. Jag vet att det här är någonting som jag sa väldigt ofta när jag var på BUP, när jag var mycket yngre. Det var den enda vård jag hade då på den tiden. Och jag vet att det jag sa konstant till dem var att jag bryr mig inte hur mycket det går upp på vågen. För att då var det så att jag hade en, ja, de hade våg och man skulle gå upp och sånt där. Men i alla fall, jag sa verkligen att jag bryr mig inte hur mycket jag går upp på vågen. Jag vill bara att jag ska vara mentalt redo för siffran. Jag vill bara att mitt mentala ska vara i samma nivå. Och i vissa steg så var den det. Men sen är de sket liksom i att höra mig. Jag förstår att jag behöver äta och gå upp i vikt sådär, bla bla bla. Men jag förstår fortfarande inte varför och min hjärna hänger inte med. Och nu, bara kom ihåg nu, i mitt fall var det så att jag behövde gå upp i vikt den gången. I andra gången jag haft återfall så har jag inte alls behövt det. Så att nätstörning sitter inte i vikten. Jag blev friskskriven med en då, quote on quote, normalvikt. Jag blev inte frisk av det. Men detta avsnitt handlar inte om vikt. Och det kan vi prata om ett annat avsnitt ifall ni vill. När det kommer till BMI, viktåterställning, är det nödvändigt, är det viktigt. Men i detta avsnitt var det recovery talk. Och till er som är anhöriga, bara förstå lite mera om ätstörningar. Speciellt då till påsk och högtid. Och att varför det är så viktigt att en förebyggande plan med din närstående. Och med det sagt, tack så jättemycket för att du lyssnade på denna podcast. Vi kommer tillbaka i normal ordning nästa vecka. Och om du har några frågor, önskemål om ämnen, då kan du mejla oss eller skicka oss ett DM. Våran podd/programnamn på Instagram är 3D-halsa. Och om du som anhörig behöver stöd, både jag och Emma coachar anhöriga också. Du kan hitta våra länkar nedanför i beskrivningen för att boka konsultation. Men också kom ihåg att du som är drabbad, vi har både stöd och coaching och program för dig. Våga visa dina känslor, våga stå emot ätstörningen och ha en fantastisk påsk. Njut av påskäggen, göm dem för dina syskon och leta själv också. Om du gillar den här podden, snälla ge en recension och lämna 5 stjärnor. Sprid den till någon du tror kommer behöva det här avsnittet. Puss och kram. Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.